Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Fotbollskanalen on tour lite extra denna onsdag morgon, och egentligen så hade vi ju haft planer att vara på Jan Anderssons presskonferens med Peter Wettergren under tisdagen, men den ställdes in, egentligen inte förklarat varför, men antagligen för att besked skulle först komma igår kväll om vilka lag som blev sidade om Sverige blev det. Så att den blir inställd, så därför ingen rapport från det. Men däremot en smäll, och vi undrar gemensamt, lever du, Martin?
Absolut. Det är ja, helt okej insats mot Frankrike, men när Mbappé och grabbarna tog fram ja, den där kvaliteten som är skillnaden mellan lagen, så gick det rätt fort och så pang pang, och så var drömmen om VM körd.
I vår gemensamma chattgrupp skrev du: dominerat mot Frankrike, jag är lugn. Poyan Palo kommer in och avgör. Men det blev inte så.
Nej. Det var ju ja, Bosnien som det återigen har stormat kring lite. Pjanic petad sägs ha varit ute och festat här nu under landslagssamlingen. De var ju redan körda inför gårdagens match och förlorade mot Ukraina. Hade de bara tagit en poäng där, så hade det ju räckt för Finland.
De vek ner sig helt enkelt. Och även Norge, det gottar ju du det åt, Sundberg, för att du tycker ju Norge är riktigt dåliga. Jag hade velat att Sverige skulle få dem. Men nu blev det inte så, för de åkte på stryk i Amsterdam, eller hur?
Absolut, riktigt dåliga. Jag har väl aldrig sagt, det var väl en förvridning kanske, helt oväntat. Men det hade varit kul att fått dem med tanke på rivaliteten och allt annat. Men nu är det helt omöjligt, så då får vi hoppas på andra helt enkelt. Men Martin, ifall vi hade haft en livecam på det, hade det varit så som vi såg den när Hockey att spela under EM i somras, eller?
Nej, jag var faktiskt lugn. Det måste jag säga.
Vem tror på det? Tjena. Ja, Norge som sagt stryk 2-0, och jag vet att man i Norge i fotbollskretsar i varje fall besvikna över de coronaregler i våras som gjorde att man var tvungen att spela hemmamatchen mot Turkiet. Fick man ju spela i Spanien, och där fick man ju storstryk. Det gjorde att man hamnade lite i bakgrunden, och när Turkiet nu slog Montenegro borta, då var det inget att göra när man samtidigt förlorade mot Nederländerna. Besvikelse för Ståle Solbakken, får man säga, och för norska förbundet, och ja, de får ta sikte på 2024. Det kommer ha gått många år mellan mästerskapen, så att det som klarnade igår var ju att Turkiet tog den här platsen, Wales blev det sista laget som blev sidat. Polen trillade ner och blev osidat, så att vi har alltså en sidad, sex sidad lag. Det är Portugal, Skottland, Italien, Ryssland, Sverige, Wales. Och sen de osidade lagen är Turkiet, Polen, Nordmakedonien, Ukraina som smet förbi där genom att slå Bosnien, Tjeckien och Österrike. Så att det klarnade upp, och alla kan ju veta 26 november fredag 17.00 då lottas playoff. Du kan följa det på C-more på fotbollskanalen. Men vad är, och vi kanske också ska klarlägga det här med hur det går till med lottningen, för alla kanske inte inser att man kommer ta ett lag från det sidade och de ska möta ett lag från de osidade. Det vill säga att Portugal och Italien kan ju hamna i samma fyrgrupp så att säga, och det är ju det är ju det man vill att Sverige ska slippa, eller hur? Att hamna mot antingen Portugal eller Italien.
Ja, det är bara att hoppas, såklart. Allt för att undvika dem, såklart.
Det skulle kunna exempelvis bli Skottland, Nordmakedonien i ena semifinalen och att man får möta vinnaren där.
Ja, men det är ju så att det kommer bli en spännande lottning, och som sagt, skönt för Jan Andersson och Sverige att man får börja hemma den 24-25 mars. För visst betyder det mycket, Martin, att man ändå får en hemmamatch, troligtvis ett fullsatt Friends, och då mot ett lite sämre lag. Det betyder väl mycket, Martin, att få spela hemma 24-25 mars, fullsatt Friends, och ändå kanske få något av de lite sämre lagen där. Nu ska man säga att det är inga riktiga blåbärsnationer med bland de osidade, men ändå. Visst betyder det mycket.
Man måste ju säga ändå, med tanke på de resultaten som Sverige har gjort under Jan Andersson, att man har den hemmaplansfördelen, då är det fullständigt självklart att Sverige ska vara favorit i det mötet på hemmaplan i semifinalen. Något annat än en playoff-final ser ju jag som ett misslyckande.
Håller helt med. Och då ska det sägas, alla som undrar, vem får hemmaplansfördel i finalen? Det lottar man. Det är helt fri lottning. Så att man drar en från det sidade och en från det osidade, och så blir det då, det är egentligen tre block med fyra lag i varje, där det står en VM-plats. Så det är egentligen 12 lag som gör upp om tre VM-platser, så att det är ju inte jättelätt. Och de två sista playoff eller lagen som kom från Nations League var ju då Tjeckien och Österrike. Österrike har vi ju vetat ett tag. Tjeckien blev passerat av Wales som blev tvåa i den gruppen. Så att ja, det blir spännande. Om du tar två, eller vilket sidat lag vill du absolut inte ha med, Sundberg?
Italien.
Vad säger du, Martin?
Då säger jag nog Portugal faktiskt.
Ja, och jag är benägen att kolla med Sundberg om Italien. Jag tycker att det är det värsta. Även för jag vet att man har lite goda minnen för 2017, så tror jag att Italien gärna hade sänkt Sverige, känns som Portugal.
Ja, så, ja, de var ju så bra så nyligen i mästerskapet här i somras.
Ja, och Portugal är ändå lite på dekis, känner jag, med Ronaldo, att de kanske inte är fullt lika bra. Okej, Martin, om du då får börja, vilket sidat lag vill du ha med dig i den kvartett av lag som Sverige ska dras in i?
Då säger jag Skottland.
Varför det?
Nej, för att det känns som att de inte riktigt har den där spetsen. Alltså, exempelvis skulle Sverige möta dem i EM i somras, så hade jag ju sett Sverige som tydlig favorit.
Ja, och de var ju i Danmarks grupp och kom tvåa. Ingen jättesvår grupp där. Sundberg, varför, vilket lag väljer du om du ska välja ett lag som då ska helst följa med Sverige?
Jag går på Wales, ja.
Av vilket skäl?
Nej, men de känns inte så superheta, och bara fyra segrar i sin grupp där, är rätt dålig grupp som de spelar, förutom Belgien då, som var väl klart bäst där. Så hade de Tjeckien, Estland och Vitryssland också, det var ingen supergrupp. Så men jag tror att de hade passat bra.
Och jag väljer också Skottland, även fast Skottland känns som att de är bättre än de har varit på ett tag, som ju lite sensationellt tog sig till via playoff också faktiskt, där de i slutändan slog ut Norges banemän Serbien på bortaplan. Så tror jag också på att de är ett rätt ändå ett begränsat lag. Nu slog de ju Danmark i den sista matchen, men annars deras grupp med Israel, Färöarna, Moldavien är ju ingen, de vann i sig ett gäng matcher, sju matcher, men det är ju ingen stark grupp. Så jag tycker Skottland är det. Sen både Ryssland och Wales tror jag att Sverige har möjlighet mot. Om jag då börjar med att välja det osidade lag jag helst av allt skulle möta på hemmaplan för svensk del, så väljer jag Österrike. Jag känner att de har gått tillbaka sen Sverige hade några tuffa holmgångar mot dem i lite kvalsammanhang, både EM-kval och VM-kval faktiskt. Så att jag tror att Österrike är det lag som jag helst hade sett. Vilket väljer du, Sundberg?
Österrike är mitt lag också. Jag är helt med dig på det du säger. Ja, den gruppen som ni pratade om här förut med Skottland, att de kom fyra i den gruppen efter Israel, Skottland och Danmark. Då, när jag tror att det känns som att de är det sämsta laget av de här som är med. Speciellt när de ska spela på bortaplan. Ja.
Vad känner du, Martin?
Jag håller inte med. Jag går på Nordmakedonien faktiskt. Jag vet att Österrike är lite på dekis och inte har gjort det så bra, men det är ändå ett namnkunnigt lag på sätt och vis. Så att, ja, jag skulle vilja ha Nordmakedonien.
Som ändå kom två efter Tyskland och hade Rumänien, Armenien, Island och Liechtenstein efter sig. Men, och var ju också med i EM. Ah, nej, det är kanske de. Sundberg, om du väljer ett lag du vill slippa av de osidade.
Ett lag som jag vill slippa av de osidade, ja, då går jag på Polen. Ja. Jag kände i somras här att men Lewandowski är så himla bra och kan avgöra en sån här match. Och, men Sverige, de var inte helt, liksom, de hade lite problem med den här matchen, så Polen tar jag.
Har du något annat val där, Martin?
Nej, jag håller nog med Sundberg där. Jag skulle nog spontant säga att Polen känns farligare än exempelvis Wales och Skottland som ändå är sidat.
Ja, och de följer ju egentligen, det var ju en obegriplig förlust från polsk sida när de förlorade hemma mot Ungern som inte hade något direkt att spela för och gjorde att de därmed tappade sin sidade plats. Och jag vill också inne på Polen som är det starkaste laget av de osidade lagen, att det slipper jag gärna. Det känns som att många av de andra, ja, Turkiet och Ukraina kanske inte är så starka på bortaplan, där har Sverige en stark fördel hemma. Tjeckien är en liten sån land som jag tycker är lite svårbedömt, som kan blixtra till, men där är vi nog överens med Polen, så att vi får se den 26 november då lottas det, och innan dess kanske Janne Andersson bjuder på en presskonferens, eller vad tror ni?
Ja, vi får väl hoppas på det. Men vad jag tänkte på, det Ukraina just. Tror ni att Janne vill möta dem igen och få chans till revansch, eller är man lite, fruktar man dem efter vad som hände i somras, eller ja, hur tror ni de tänker?
Jag tror egentligen att han kanske hade föredragit att inte blev Ukraina, även fall det är klart att revanschsnacket kan komma igång, men jag tror att han hellre föredrar att inte möta dem.
Jag är inne på samma. Jag tror visst revansch, men jag tror inte att han tänker så. Jag tror att han tänker på enklaste laget, och då är inte Ukraina det, tror jag.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det har ju rasat in mejl och frågor och reaktioner, måste man ju säga, efter Sveriges VM-kvalavslutning mot Spanien. Martin, du har fått rätt mycket reaktioner och någon fråga. Vilken fråga är det du har med dig?
Jag fick faktiskt en fråga under samlingen som jag inte hann ta upp, som inte har så mycket med det sportsliga att göra, eller ingenting alls egentligen, men mer en detaljfråga som kanske är lite kul för Football Manager-nördar. Jag fick en fråga från Mikael Holmberg, bror till Fotbollskanalen-profilen Henrik Holmberg, faktiskt. Han undrar, i och med att Football Manager släpptes nu här, så vill han veta vilka i landslaget som spelar Football Manager. Och jag kollade det med Jakob Kakembo Andersson, presschef, som inte kände till någon spelare som spelade Football Manager faktiskt, utan det är FIFA och kod som gäller framförallt. Sen vet vi ju, sen i somras under EM så sa väl Kulusevski och Isak att de mötte varandra i, var det NBA eller NHL? Jag kommer inte ihåg riktigt.
Det var NBA. Och kod för de som inte kan är ju Call of Duty, ett krigsspel. De man vet som kör Football Manager, det är kanske en annan generation. Det är ju
Hysén,
Svärmlom och Hysén, och de kör ju mycket. Det vet jag. Jag har själv aldrig kommit in i det. Spelar någon av er?
Ja, jag gjorde väldigt mycket när jag var yngre.
Var det bra?
Championship Manager 01-02, det är ju fina grejer.
Samma, jag spelar också mycket för det.
Och Sundberg, har du några frågor?
Absolut. Rickard Aronsson som tycker att man ska utvärdera landslaget, men han tycker att Janne har gjort sitt jobb med ett stort godkänt. Kanske inte mer, men inte mindre. Tror på kontinuerligt arbete så låt Janne jobba vidare. Men vem kan vara en tänkbar ersättare framöver? Och då har han tre förslag. Så här, Graham Potter, Bergstrand Lagerlöf och Ove Rössler. Du skrattar du?
Ove Rössler tror jag aldrig på att han hade gått in i ett svenskt. Jag tror i så fall av de tre så är Kim Bergstrand, Thomas Lagerlöf de som är mest aktuella. Graham Potter tror jag aldrig hade tagit det med tanke på de resurser och pengar och sånt som finns i England, och han spekulerar att han skulle ta över efter Gareth Southgate, så det tror jag inte.
Men det är ju ett drömnamn nu, Graham Potter, ett drömnamn nu.
Jo, men jag sysslar med realiteter, inte. Jag drömmer inte, jag jobbar.
Nej.
Men när vi ändå snackar om namn, och nu sägs det att Poja Asbaghi lämnar U21 för barnsliga, hade han kunnat tänkas vara ett namn eller? Eller för tidigt?
Ja, det är för tidigt. Det är ju Expressen Daniel Kristoffersson som har att han tar med sig Ferran Sibila och går till Barnsley som ju har svensk ledning. Det är väl David Lövgren från LB07, kom väl in som club secretary, och så är, vad heter vd:n, Khaled
Khaled El Ahmad, va?
Som var i Djurgården.
Ja, just det. Ja, precis. Och sen jobbat i City Football Group i en massa år. Men så att jag tycker inte det är så konstigt att han tar chansen Championship. Det kan gå snabbt. Se på Potter.
Har ni något annat namn förutom dem som vi har?
Ja, men det är klart att Jimmy Tillin är ett namn som kommer dyka upp. Jag tror att fortsätter Henrik Rydström göra bra resultat och utveckla fotboll så kommer han vara aktuell. Jag hoppar. Mitt drömnamn är ju Jonas Thern faktiskt. Mm. Jag tycker att det han har gjort är helt fantastiskt. Jag fattar att det inte går med politruckarna som sitter på förbundet och så, men jag tycker att Jonas Thern hade varit oerhört intressant att försöka utveckla fotbollen på något sätt. Jag säger inte att Jan Andersson inte har varit med beröm godkänd fram till nu, sen beror det på hur det går i VM-playoffet. Men att ta fotbollen ett steg till, det är mer det jag har att prata om. Har du någon annan?
Jag är helt med dig på Rydström där, så det måste jag säga.
Är det inte för tidigt då för honom för det som förbundskapten?
Jo, men han får väl några år på sig till. Jag tänker att Janne lämnar väl inte nu.
Jag tror inte heller Janne. Jag tror inte förbundet byter ut Janne nu, utan vi får inte heller glömma bort att det väntar en lite skakig period i förbundet i och med att Karl-Erik Nilsson har ju bara ett drygt år kvar som förbundsordförande. Rätt många tunga pjäser har försvunnit med Lars-Christer Olsson, Jörgen Eriksson. Håkan Sjöstrand är väl, även för han sitter kvar, så tror jag att han ändå är lite skadad av hela den här affären på förbundet. Det gör att jag tror inte man kanske kommer lägga så mycket kraft på förbundskaptensfrågan om det inte är så att Janne själv säger att även det, jag vill inte fortsätta. Jag tror det blir som när Erik Hamrén, när de föll mot Portugal i EM-playoffet efter att ha kommit två år bakom Tyskland, att man tyckte det var okej och så kör vi vidare.
Får jag bolla upp fyra namn?
Ja.
Tre stycken i ett specifikt fack kan man säga. Så om man ser till bara gamla storspelare och landslagsspelare. Mellberg, Ljungberg, Henke Larsson. Alltså vad tror ni att, kommer de någonsin bli förbundskaptens material? Eller vad tänker ni där?
Ja, det är ju intressanta namn. Men det känns ju som att Henrik Larsson lite... jag upplever att han har plockat sig bort från Sverige, och Mellberg har väl lagt lite sin tränarkarriär på is. Men jag tror att de hade behövt alla tre egentligen göra mer som klubbtränare för att bli aktuella.
Ett jobb emellan först.
Ja, jag tror det.
Ja, jag är helt inne på det också. De behöver visa mer, tror jag, som på klubbnivå.
Men hur mycket ska man värdera det där, liksom möjligheten till att kunna utnyttja någon som faktiskt har varit på samma nivå och varit med om landslagsgrejerna? Liksom?
Jag tror att det var kanske viktigare förr. Nu tror jag det är viktigare att... Dels är det viktigaste kanske att få till ett lag eftersom det är så många fler involverade. Och sen så den som ska leda landslaget kanske behöver vara lite mer ambassadör. Och där kan man väl säga att... ingen av de tre är väl så där supermediala om man ser till Janne Andersson. Om man nu tycker att det är en viktig beståndsdel i att vara förbundskapten, vilket jag tror att det är. Om man inte har gjort superresultat som tränare, vilket ingen av dem har gjort.
Ett sista namn. Går det att skifta damlandslag till herrlandslag och gå på Peter Gerhardsen?
Nej, men det tror jag. Sen är väl han mer att han är kanske till åldern kommen att och kanske inte vill släppa Dalarna. Men jag tror inte det är någon omöjlighet att göra den resan för hans del. Vad tror du, Sundberg, som bevakar damerna lite mer?
Ja, nej, men varför inte? För att han har ju gjort det bra både i Häcken innan och har även gjort det bra med då tillsammans med Magnus Wikman som ju är väldigt duktig också. Så tillsammans så har de ju gjort det jättebra i landslaget och utvecklat dem väldigt mycket, tycker jag i alla fall.
Men det är ju ändå slående hur ofta det blir liksom en tränare som är het just när jobbet blir ledigt. Att, ja, men Erik Hamrén, det var ju, han var ju jättehet då när det inte blev något riktigt med Svennis och det var ju kanske inte så konstigt eftersom han satt i Notts County och ville ha mer betalt och så. Och då var ju Hamrén den tränare som var just då hetast i svensk i varje fall. Och samma Jan Andersson precis tagit SM-guld och det var valdes ju mellan Jörgen Lennartsson. Ibland kan jag vara lite sugen på att se en utländsk tränare, att man skulle vilja se. Ove Rössler var ett roligt namn, men jag tror inte han riktigt skulle passa in i ett svenskt landslag. Men jag hade varit spänd att se en utländsk tränare som kom till Sverige och kanske inte var en del av svensk fotboll på samma sätt utan faktiskt kunde tillföra någonting nytt. Jag inser att det är jättesvårt med lönestrukturer och allt sånt. Men, ja, men just en Graham Potter är ju ett intressant namn. Jag bara tror inte han skulle ta det. Men en utländsk tränare hade jag gärna sett. Jag tycker inte att en förbundskapten måste vara svensk.
Bayern Milos, då hade det kunnat spraka till i förbundet.
Ja, det hade det.
Ja, det var spännande.
Men för mig känns han ännu gjort för lite helt enkelt.
Marcus Collén som har mejlat han har mejlat två gånger att han vill att vi tar upp den här. Vilka unga svenska talanger tycker ni verkar spännande? Vilka har störst chans att nå till toppen? Då gissar att han kanske håller på Bayern för han skriver med Viljot Svedberg här som ett frågetecken och så vidare skriver han.
Alltså en spelare som är väldigt aktuell den här veckan men som kanske är lite, eller han är ju för ung hittills, men det är ju Rooney Bardghji i FC Köpenhamn som varit i Malmö FF tidigare som bara är 15 eller han fyllde 16 här i dagarna och kan bli yngst någonsin i FCK om han får speltid i kommande matcherna här. På söndag kan det bli första gången han hoppar in och han ska ju verkligen, verkligen, verkligen vara något utöver det vanliga.
Visst var det han som Malmö tappade, va?
Kom från Rödeby, Blekinge.
Exakt, han har ju ambitionen om att han ska bli bäst i världen och sägs ju följas av Barcelona, Bayern München, den typen av klubbar. Så att, ja, om några år kanske.
Ja, och jag menar det är klart att det är Viljot Svedberg har visat, det är ju intressant. Sen får man ha, tycker jag man får respekt för att unga spelare är så himla svårt att man kan vara superlovande med när man är 15-16 och sen kan det lite ta liksom slut på något sätt. Eller att det inte blir riktigt det var Jardel Kanga till exempel som vi var tränade med Barcelona. Han ser också väldigt spännande ut även om han är oerhört ung fortfarande. Men det är klart att det finns en del intressanta unga spelare.
Jag gillar ju Sebastian Nanasi i Malmö FF tycker jag är har en härlig spelartyp.
Nej, det håller jag med, men jag tycker att han har sett otroligt fin ut också. Så att, det är bara att hoppas. Det är ju mest offensiva spelare. Vi behöver ju backa. Jag hoppas ju att Emil Holm i U21-landslaget ska fortsätta ta kliv. Och om det blir att han flyttar till Italien som det talades om, han är väl klar för. Är inte det Spezia eller?
Exakt. Till nästa säsong.
Precis, spelar i Sönderjyske och så. Men det är på backsidan. Sverige behöver förstärka lite. Det är ju lite som det norska landslaget också lite obalanserat. Att det är starkare framåt än bakåt, även om de inte visade det just i sista matchen. Men jag tänker med Ødegaard och Haaland och liknande.
Ska man upp ett namn där på backsidan, så nu vet jag inte om han är exakt den som ligger längst fram i sin årskull, men Edvin Tellgren värvade väl Rickard Norling till IFK Norrköping här nyligen. Han är ju bara 16 år, men han ska ju också vara väldigt lovande.
Ja, det har ju rasat in lite frågor hos mig. Fredrik är en av dem som tar upp det här. Tror ni att Sverige var försiktiga för att man inte ville riskera fler insläppta mål mot Spanien och därmed äventyra sidning? Tror ni det kan ha varit en faktor?
Nej, det tror jag inte. Om jag ska tänka snabbt där. Nej, jag tror inte det. Försiktiga. Om de var försiktiga, så var nog det i så fall för motståndet och på bortaplan mot motståndet, tror jag att man såklart hade man inte varit försiktiga, så hade det nog smäll till direkt.
Jonas är inne på att vi pratade om Lewicki för att vi saknar bollvinnare. Sen har han ett intressant förslag, tycker jag. Han vill ha Viktor Claesson som högerback, vilket innebär att man också skulle ha Dejan Kulusevski från start på höger mittfält. Tror ni att det hade varit en vinnare?
Det blir ju dels vet jag inte om Viktor Claesson skulle vilja det själv. Dels vet jag inte om Jan Andersson, så som han jobbar med att högerbacken någonstans blir en mittback när man skjuter fram Ludvig Augustinsson så som man gör. Då vet jag inte om Viktor Claesson är den som passar så bra då.
Hade man kunnat göra att man sköt fram Viktor Claesson istället eller att Ludvig Augustinsson ligga längre bak istället? Jag vet att det kanske skulle vara sämre för Emil Forsberg, men man skulle få in Dejan Kulusevski. Att vänsterbacken istället skulle kunna ta det mer defensiva ansvaret.
Ja, absolut.
Gustav fattar inte det här med att det klagas på att man blir avstängda i playoff och så som ju Zlatan blev och liknande. För att jag menar, det är en regelbok och så ska det vara. Håller du med, Sundberg, att man får bara tugga i sig det?
Ja, lite grann. Det är ju klassiskt där. Jag håller ju med om att det är fel, att det borde ändras. Men det är lite klassiskt så här att det kommer när det är en, två omgångar kvar alltid. Ja, det är ju samma i Allsvenskan. Lustig var förbannad för det också där och så där. Men det är lite klassiskt att man inte tar det inför säsongen eller efter säsongen eller någonting, utan att det alltid kommer när det är på väg att drabba dig själv liksom så där. Men jag tycker att det är fel i saken.
Martin har hört av sig till oss och han vill poängtera att han alltid varit en Zlatan-älskare. Och han är förbannad dels på Zlatans överfall på Azpilicueta, men framförallt sågar han oss. Det är ni i media som sitter på ansvaret och med makt. Men jävlar vad ni alla, mer eller mindre, de flesta mer, är låsta och fega i Zlatans grepp. Det är ju skrattretande, man tappar all respekt till slut. Han menar liksom att hur är det möjligt att Zlatans överfall inte diskuteras mer och utförligare i svensk media? Hur ser du på det, Martin?
Ja, det kanske är möjligt, men var inte vi inne på att det kanske kunde till och med blivit rött kort, eller nu kanske jag har dömt det i sista podden, jag minns inte riktigt hur vi avslutade
det. Jo, vi var det, och man tar inte, vi har insett att folk tar inte del av allting. Jag kan säga i mitt fall, varför jag inte var tydligare när jag var med i TV4-sändningen var därför att vi var på en arena utan tv-apparater, utan fungerande nät, så jag såg det inte förrän efter jag hade varit med i tv, och då skrev jag om det att jag tyckte det var ett korkat gult kort. Sen kan jag inte, jag tycker det är svårt att säga, alltså det är ju otroligt ful grej naturligtvis, men att, ja, sånt händer ju i fotbollssammanhang, och jag kan inte känna att kanske jag minst av alla att jag skulle vara styrd av Zlatan i det fallet, men det är man kanske mer än vad man tror. Vad tror du, Sundberg?
Ja, men lite så här, en som heter Jesper som skrev till mig här om att just apropå den här Zlatan gula kortet då, att vi har en klickagenda för det här, att det är sjukt att vi tycker att Zlatan ska ha den varningen, att han får ett krokben och en knuff så att han flyger framåt. Hur ser ni på det?
Ja, jag tycker att den är en svår situation, men däremot är det ju helt såklart att han hjälper till. det är ju ingen tvekan om att han vill trycka till Azpilicueta, och som ju inte hade varit helt schysst mot honom. Det var ju lite hårda tag dem emellan.
I så fall är det ju att Zlatan passar på medan han faller och gör en väldigt ful grej på Azpilicueta.
Ja, så kan det vara. Och den Martin här undrar var förbundet finns i denna fråga och var står Janne Andersson. Han skulle fullkomligt såga sönder en motståndare för förbundskapten om Zlatan och någon annan blivit överfallad på det viset. Och så är det naturligtvis att man påverkas ju, ja, var och en är ju part i målet. Men definitivt om Janne Andersson, det var ju så att folk hade nog, och vi journalister, när vi träffade Janne så hade inte vi sett överfallet till fullo på grund av oerhört bristfälliga omständigheter i Sevilla. Det kan man tycka vad man vill om, men så var det faktiskt. Det är både Staffan och Andreas är på Jan Anderssons 4-4-2. De tycker att det här liksom centrala mittfältet blir underrepresenterat. Andreas skulle gärna se 4-2-3-1, att det skulle passa bättre. Att Svanberg just skulle hjälpa Ekdal att balansera upp mittfältet. Och Staffan är inne på att Peter Gerhardsson gillar inte 4-4-2-zonspel utan gillar tysk eller holländsk markeringsfotboll. Han beklagade att Bobo Roy hade vunnit striden och att varför man då inte kan göra som damlandslaget, spelar lite till exempel som mot USA. Så tror ni att Jan Andersson kommer att överge 4-4-2? Finns det en annan spelmodell?
Nej, han kommer inte överge 4-4-2. Men jag kan hålla med om att 4-2-3 med liksom de rollerna som det blir för exempelvis Kulusevski och Forsberg och så, det skulle vara intressant. Skulle väl även hjälpa exempelvis Kristoffer Olsson kanske och göra honom bättre.
4-3-3 då, med Forsberg in centralt och så får Zlatan, Isak och Kulusevski där framme.
Att det blir, jag tror att det blir svårt försvarsmässigt att det blir för många som kanske inte gör defensiva jobbet som jag tror att Janne vill att man ska göra. Jag tror nog mer, i så fall är jag nog mer för 4-2-3-1 som ju Hamrén körde ett tag inför EM 2012. Men jag tror inte Janne kommer att överge det. Jag tror att det är inmurat i honom. Utan det handlar i så fall om en annan förbundskapten som kommer att se på materialet, på spelarmaterialet på ett annat sätt. Sen har jag från Jan, jag tar gärna upp lite kritik mot oss eftersom då Jan tyckte att media allmänt skrev för lite om Emil Forsbergs byte. Leker man med tanken att det hade hänt i England och Spanien och Italien så hade det tagit hus i helvete. Han menar att bara utländska journalister uppmärksammade det här. Igår var det fler än jag som gärna hade hört någon ställa frågan, hur i helvete tänkte du nu då, Janne? Och ärligt talat var det inga jättediskussioner i media. Eller vad har vi missat? Ja, jag är ledsen, Jan. Då har ni missat allt. För min upplevelse, det var inte en krönika. Jag menar Simon Bank i Expressen, DN, min krönika, Ekvall. Överallt, det var väl det man snackade om. Det var första intervjun i TV4 Emil Forsberg, sen var det Frida hade första Emil Forsberg, sen hade hon Janne Andersson.
Ja, och både Hasse Backe, expertkommentator, sa ju att det var väldigt överraskande och sen vår studio var inne på att det var helt fel. Alla liksom tog väl avstamp någonstans i Forsberg-bytet.
Yeah. Men vem i presspacket har närmast till ett hur i helvete, Janne, tänkte du?
Ja, det är ju SVT:s Stjärnreporter.
Är det SVT:s Stjärnreporter som hade kunnat gå in? Alltså, han hade inte sagt hur i helvete, det hade han. Tänk, nu ligger han på ett hotell i Soho i New York och jäser. Det är annat. Det är ändå skönt att det ska vara skillnad på. Först tog han notan i Sevilla, bara lite sådär flott, och sen satt han sig på ett flyg till New York. Det är så det ska.
Framförallt ligger han och längtar efter vår podd.
Ja, det också. Men jag gillar ändå att han är stjärna och då lever han så också.
Bonuspoängen poängen ska in.
Ja, så är det. Så är det. Så att, det är några av alla frågor som har kommit in. Sen vet jag att det har kommit in en fråga också om varför jag säger Sundberg till Sundberg och Martin till Martin. Jag kan inte riktigt förklara det mer än att du har ju alltid varit Sundberg, Sundberg, eller hur?
Det är så det är bara. Det är inga konstigheter, eller?
Nej, nej, det är ju lite lumpenvarning. Jag vet det, och Martin vet ju inte vad lumpen är. Skulle jag tro. Jag gissar att du inte har gjort militärtjänst, Martin.
Absolut inte.
Har du gjort det, Sundberg?
Nej.
Hur kom du undan det då? Du är en gamling ju.
Men jag har gjort militärtjänst.
Nej. Men du är inte den enda gamlingen i den här
podden. Sundberg kom ju undan vaccination.
Jag var och mönstrade, men då sa jag, det var på den tiden som jag satsade på fotboll och tränade mycket, så då sa jag att jag gjorde det och att jag inte ville, så då slapp jag bara.
Ja, okej.
Men du Olof då, vad har du gjort?
Jag var först var kompanibefäl på A3 utanför Kristianstad, Norra Åsum. Helt obegripligt. Det skulle vara bas för 60 personer och 4 Haubits 77. De som Sverige mutade Indien för de skulle köpa. Men när vi skulle ha fria kriget en vecka ute i fält. Jag hatar verkligen naturen, så att då... Det blev ingenting för mig. Jag blev omskolad. Jag blev syokonsulent på regementet. Och sen när jag övertygade någon att söka vapen på en tjänst, så släppte de ut mig efter halva tiden.
Kan du berätta mer om syo-jobbet?
Nej, jag gjorde inte med. Man satt på någon jävla expedition och sov och förklarade för folk att de skulle söka vapenfri. Det var ungefär det jag gjorde.
Exakt hur ledde det fram till att du hamnade där och inte fullförde ditt uppdrag då? Du spolade förbi den lite för fort.
Ja, men jag sa till dem då när vi skulle ut i fria kriget att det inte passade mig. Nej, jag bara sa att jag pallar inte det.
Det här naturhatet, är det starkt eller?
Ja, men jag tycker inte om att frysa och bo i tält. Och då skulle man gå en vecka omkring bara lite planlöst och ta sig från A till B. Ja, det passade inte mig överhuvudtaget. Och jag har lite svårt att ta order. Så att man kan säga att militärtjänsten passade inte mig. Så att jag checkade ut och fick...
Och så segla över Atlanten istället.
Ja, precis. Det passade mig bättre helt enkelt. Så att,
det räcker ju med att du inte har pistol, så man är ju på tårna man är på tårna när man är runt dig utan pickadoll. Så med pickadoll då hade man ju
ja,
då hade man verkligen varit på tårna,
så
då hade man sprungit.
Så är det. Jag ska inte ha vapen helt enkelt. Då ska vi stänga denna VM-kvalperiod med en sista På spåret. En otroligt lätt På spåret.
Sluta.
Sjukt lätt. Klarar ni inte den på 50 poäng så får ni avgå. Är ni redo?
Ja.
10 poäng från och med nu. Ni har bara 15 sekunder. Ni måste liksom säga tydligt att vi rycker. Ja. Folk är jätteupprörda över det. Att ni inte
vi ska
rycker.
Säga att vi rycker. Okay.
Vi rycker.
Har du fått Pelle-reaktioner?
Ja, men folk tycker att ni är så jävla dåliga så att, och att jag är för snäll. Men nu kör vi. 10 poäng.
Ja.
Och lyssna nu noga på klubbadress här, för att det är väldigt viktigt. 10 poäng, nu kör vi. Talangen tog de första stegen i Trollhättans Boys och debuterade mot Nordkorea 2013.
Trollhättans
Boys. Det är inte
Boys.
Jakob Johansson då, menar han, eller? Det är inte Jakob Johansson, är det han försöker mena, eller?
Men Trollhättans Boys, är det inte... Vem var
8 bonsar? Poäng. Utlandskarriär som tog honom till Grekland och Frankrike.
Ja, det är ju Jakob Johansson. Jag rycker Jakob Johansson.
Ja.
Varför lurar du mig så med det där med att jag skulle tänka på vilken klubb det var?
Ja, för att du hade ju helt rätt, för han började i Trollhättans Boys och sen gick han till FC Trollhättan.
FC Trollhättan bildades ju senare. Det hade vi tagit på 10 om du inte hade sagt så. För jag trodde också att det var en luring. Det var jävligt fult gjort.
Nej.
Ja, det var väldigt fult.
Det var det inte.
Riktigt dåligt. Vi hade tagit den på 10. För när Martin sa det är inte Jakob Johansson, tänk till nu. Då försökte man ju tänka på andra.
Ja. Då stänger vi ner och är tillbaka på tisdag då det är Malmö Zenit i Champions League, och sen är det lite Europa-grejer. Och så kröner vi ju allting med att ta hem lottningen på fredagen, så att det blir vi kör tisdag till lördag helt enkelt. Fotbollskanalen och tour nästa vecka med koll på Europa-fotbollen. Kanske blir det en Jan Andersson-presskonferens, vem vet. Och EM-lottningen, playoffet.
Och så kommer jag lite utkik på damlandslaget också som har samling, va?
Precis. Det är dubbla VM-kval och jag sa fel EM-playoffet. Jag menar naturligtvis VM-playoffet. Men det är ju VM-kval till 2023 för damerna. Vad är det? Finland och Slovakien?
Slovakien.
En i Göteborg och en i Malmö.
Stämmer.
Ja, härligt. Så att, vi matar på några dagars paus nu och sen matar vi på. Stort tack för alla frågor och alla reaktioner. Vi har inte hunnit svara på allt. Oerhört kul att så många lyssnar. Eller hur?
Absolut. Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.